Det här är en podd från Svenska Yle.
Vem har rätt att få högre lön? Är det de som jobbar i enbart lönsamma företag? Varför verkar det som om de som sköter maskiner får mer betalt än de som vårdar människor? Ja, det är många frågor som ställs på sin spets nu när olika branscher på arbetsmarknaden är igång och förhandlar om löner och villkor för nästa år. Samtidigt som det kommer fler och fler signaler om att ekonomin inte går så bra längre. Det här ska vi prata om i nyhetspodden från Svenska Yle. Välkommen, jag heter Karin Götelid. Patrik Schumann, ekonomireporter här på Svenska Yle. Är du nöjd med din lön?
Jag tror inte att just någon är riktigt nöjd med sin lön. Möjligen alldeles ett toppskikt av direktörer, men undrar om ens riktigt är de, för det tycks inte finnas något tak. Så givetvis svarar jag som alla andra, jag tar gärna lite till.
Exakt, och det är väl det som är den allmänna drivkraften hos de flesta som jobbar.
Det är åtminstone tanken i ekonomin.
Ja, precis. Fast nu ska vi då inte prata om din och min lön så där konkret, eller det är ju det, men vi ska då prata om utsikterna nu då för vilka utsikter som folk har för att få en löneförhöjning. För som sagt så är de stora branscherna alltså igång på arbetsmarknaden och förhandlar då om lönerna bland annat för nästa år. Och vi ska prata om vem och vad som avgör riktigt vad arbetsinsatserna är värda och vem som då ska få mera eller mindre. Patrik Schumann, när tycker en arbetsgivare eller en företagare som har folk anställda att det är skäl att höja lönen för folk?
No, det är ju då när man får svårt att få arbetskraft som man behöver. Eller man är rädd att förlora arbetskraft som man behöver. För att liksom antingen locka till sig någon värdefull eller få någon värdefull att stanna kvar.
Det finns ju en bransch nu då i Finland och det är teknologiindustrin. Alltså den tunga industrin kan man väl säga som är en sorts drivande motor. Eller en motor liksom i hur lönerna utvecklas i Finland. Varför är det just teknologiindustrin som har den här drivande funktionen?
Ja, egentligen handlar det ju om att det är en sån här exportbransch. Mm. Och man vill ju i Finland att exportbranschen ska vara den som, eller exportbranscherna ska vara de som sätter nivån för löneutvecklingen i landet. Och det är alldeles klart för att det är liksom där som man får in pengar i landet och sen så betalar de skatt och så är det, tänker man sig, i stort sett med deras skatter man ska bekosta den service som vi har på andra håll på offentliga sektorn. Och då om man till exempel tänker sig att lönerna skulle stiga hemskt mycket snabbare på den offentliga sektorn än inom de här exportbranscherna, så då skulle vi ha en situation var man försöker dela ut mera pengar av en skattebas som inte växer. Så då får man det väldigt ekonomiskt svårt.
Så helt krasst konstaterat så kan man säga då att för Finland och för Finlands ekonomi så är jobben inom den exporttunga industrin till exempel mera värda än ett jobb inom vården.
Ja, det är ju där vi så att säga mäter vår konkurrenskraft internationellt. Och vi kan inte höja våra löner så att vi liksom så att säga gör av med mer än vi kan förtjäna. Så det är där man så att säga på marknaden så att säga mäter det vad vi har råd att höja lönerna. Det är det som är liksom tanken med det här. Och nu så när du talar om så här i början att vi förhandlar om lönerna, det är ju en så här väldigt konstig sak. Vi gör ju det i förväg, inte vet vi ju när vi bestämmer lönen för nästa år att hur bra kommer företagen egentligen att klara sig.
Ja, just det.
Så att man gissar här lite. Och därför är det så här svårt att om man är väldigt orolig för hur det ska gå i framtiden så då vågar man inte höja lönerna så mycket och så kan det gå så att det går bättre. Och så tycker man att man har sålt liksom arbetstagarna har sålt sitt arbete för billigt. Eller så kan det gå så att man tycker att nu är det minsann dags att höja lönerna mera. Och så höjer man dem och så går det inte så bra. Och sen så får vi stora problem i Finland och förlorar vår konkurrenskraft för att man helt enkelt liksom höjde för mycket. Och det var där vi var 2007 till exempel. Och det ledde till att Finland hade så svårt under finanskrisen.
Men rätta mig om nu om jag har fel. Men om vi förenklar det här då. Alltså inom exportindustrin så höjer man lönerna om det går bra. De höjda lönerna ger skatteinkomster till staten, och om det går bra där så kan man då också tänka sig att det går bättre för den offentliga ekonomin, och då kan till exempel en vårdare eller en sån person få en högre lön. Är det liksom så här som det här resonemanget går?
Ja, i stort sett går det så där. Här är ju den svåra frågan som du var inne på här lite också, att om vi tycker att det är värdefullare att vårda människor än maskiner.
Ja.
Att man tycker att våra vårdare och våra läkare till exempel borde få en högre lön än vad de får idag jämfört med andra. Så det här har visat sig vara lite svårt. För att de, liksom, lönen kommer väldigt ofta från skattemedel som vi tar av andra. Och om de andras löner stiger mycket, så stiger inte heller de pengar som ska betala de här lönerna. Och det är väldigt svårt att ensam gå och höja en sån här. Också därför för att sen tycker alla andra att de är berättigade till samma lönehöjning.
Och här kommer vi ju in på den brandfackla, kan man väl säga, eller ganska häftiga debattinlägg som finansmannen Björn Wahlroos slängde med sin nya bok då, där han de facto förespråkar större löneskillnader i Finland för att det skulle vara bra för Finland. Hur går liksom resonemanget här?
Det här är nu, här är han inne i en väldigt stor fråga som debatteras mycket nu, och där mycket forskning har kastat ganska nytt ljus på frågor. Men han följer en klassisk marknadsliberal linje. Och inte logiken helt fel där, det är bara det att många anser kanske att världen är lite mer komplicerad än så. Men så som han ser det så utgår han från Finlands konkurrenskraft. Och han vill, om han ställer sig frågan hur ska vi i Finland få mera investeringar i Finland, om vi får mera investeringar och mera produktutveckling och forskning i produkter, så får vi också mera arbetsplatser. Och då får vi en högre sysselsättningsgrad. Då kan regeringen klara av liksom sina mål. Det här skulle vara viktigt. Varför har vi inte dem nu här? Och då säger han att han tycker att det finns två stora problem. Dels har vi för höga skatter. Och dels så fungerar inte arbetsmarknaden. Han skulle alltså på riktigt vilja att företagen lättare skulle kunna ha just så att de som de ser som nyckelpersoner, de skulle kunna få högre löner. Och de som då inte kanske har lika viktiga positioner eller är lättare utbytbara på arbetsmarknaden, de skulle få då lägre löner. Större inkomstskillnader för att vi skulle kunna så att säga hela tiden se till att varje persons enskilda arbetsinsats faktiskt är liksom lönsam för företaget, då, som han ser det. Och också förstås så att företag som går bättre skulle betala mera lön för kanske samma arbete än ett företag som går sämre.
Och lönsamheten blir en sån här övergripande princip där då, som kör över det mesta på något vis, eller hur?
Det mesta, ja. Här vill jag alltså säga det att senare forskningar faktiskt visar att det ju också är problem med ökade inkomstskillnader. Och Björn Wahlroos säger att sådana här inkomstöverföringar och för mycket socialism, liksom, det har alltid varit illa. Det finns också forskning som visar att det inte alls är så illa. Och tvärtom att ökade inkomstskillnader orsakar också kostnader. Man har till exempel sett att när det blir mer ojämlikt i samhället så försämras stora folkgruppers möjlighet att komma, liksom, satsa på studier, utbilda sig. Och det här är ju illa. Vi kan ha liksom vilka genier som helst som bor någonstans i slummen i USA som aldrig utbildas, och det liksom belastar kanske då den ekonomiska utvecklingen för att man utbildar fel människor. Och sen så kan politisk makt centreras väldigt mycket i länder där var det finns en snäv inkomstfördelning, och det gör liksom att de som har makt får lättare att roffa åt sig pengar istället för att arbeta för det gemensamma goda. Och sen så blir det ju politisk instabilitet, och liksom man har ju också skylt ökad, alltså sett det som en orsak till både Brexit och valet av Trump i USA, att i de här anglosaxiska länderna så har faktiskt inkomstskillnaderna vuxit mera och snabbare än på många andra håll under många år. Och speciellt liksom medelklassen har fått det liksom, om inte nu klart sämre så åtminstone inte bättre på väldigt lång tid, medan alla vinster tycks liksom bara ha kommit de rikaste till del, och de har fått de här pengarna. Det är ju inte okontroversiellt, som man säger, fast man förstår att det där, jag menar, Björn Wahlroos sätter sig liksom i huvudet på den stora företagsledare som sitter med sitt multinationella bolag och funderar, jag vill bygga en fabrik eller bygga någon enhet någonstans. I vilket land ska jag placera den? Vänta nu, jag gör en analys av alla länder och så märker jag att Finland är jättedyrt, jag satsar inte där. Det är ju den tanken han har, men det är ju komplicerade frågor.
Precis, men om vi går tillbaka då till den här teknologiindustrin, alltså exportindustrin i Finland, som är liksom drivkraften för då precis allt. Så nu säger ju de då att nu ser det dåligt ut, nu pekar kurvorna neråt. Betyder det här då att det inte blir några löneförhöjningar för folk nästa år?
Ja, det är väl som de, många åtminstone vill att vi ska tänka när vi hör det här. Mm. Nu är det väl ändå inte så att det inte finns någon möjlighet alls kanske till löneförhöjningar, vad vi tror. Alltså vi ska komma ihåg att det här är nu, vi sitter nu här och de som förhandlar sitter här och försöker gissa vad som händer under kommande år. Att vi kan ju inte veta hur ekonomin de facto utvecklas nästa år. Men så som man nu tycks tänka så finns det kanske en liten mån för löneförhöjningar eller arbetstid. Men det grälas ju nu om liksom just de här arbetstimmarna som har kommit till det här konkurrenskraftsavtalet. De är liksom en del av det här. Det kan liksom, till stor del kan det handla om att antingen liksom, göra sig av med dem och inte få så mycket löneförhöjning eller hålla kvar, jobba lite mer och få lite mer löneförhöjning. Stora löneförhöjningar och speciellt reella löneförhöjningar när man jämför med inflationen kommer det nog inte att bli. För vi ser att nu när det går neråt i korthet beror det på det att vi har en ekonomi som stagnerar i världen till stor del på grund av Donald Trumps handelskrig med Kina. Och så förstås Brexit och också många andra saker, liksom alla små oroligheter och kriser, vi har ju flera nu på gång, så påverkar ju den här liksom ekonomiska osäkerheten och otryggheten i världen. Och då så minskar efterfrågan, det blir liksom färre köp som sker ute i världen. Man köper färre varor, färre allting. Och då om vi i Finland vill liksom växa och ha vår sysselsättning i skick, så måste det betyda att vi måste kunna få flera, en större andel av de få affärer som sker ute i världen till finländska bolag. Och då vågar vi inte äventyra den här konkurrenskraften. Då vill vi att den ska vara liksom i skick.
Mm. Och i det här läget så har vi ju då också vårdarfack som kräver högre löner, TEHU och andra som tycker att det är dags nu för dem att få sin del av kakan. Vilka är utsikterna där då i den offentliga sektorn?
Som jag sa här, vi var inne på det här, den är teoretiskt sett jättedålig. Det skulle måste finnas ett stort samförstånd att vi faktiskt vill satsa just på dem och att det inte ska leda till att alla andra också vill höja sina löner. Man kan ju förstå det här argumentet, men att samtidigt så har det hittills varit jättesvårt. Det får då inte bli så att de faktiskt blir en sån här löneledare och alla andra tycker att om de får flera procent till så då ska också vi få. För då är det liksom förkylt och sen så måste man då också titta att hur bekostar man den? Med vilka skattepengar, om vi inte får mera skattepengar in från så att säga exportbranscherna och servicebranscherna, så varifrån ska pengarna tas för att höja den här då lönen? Där måste finnas någon modell, någon måste hitta på varifrån de här pengarna tas.
Så Trumps handelskrig mellan USA och Kina drabbar i slutändan en enskild närvårdare i en finländsk kommun, kan man ju säga.
Absolut kan man säga så. Alltså det här som, när man frågar en då ekonom någonstans på Finlands näringsliv så säger de alltid, de talar så här att Finland som en liten ekonomi är väldigt i en sån öppen global handel, är väldigt beroende av den här internationella handeln och alla trender. No, det här låter kanske abstrakt, men just så här är det. Det påverkar plånboken i den minsta kommunen, hos de som jobbar där och på, överallt i hela Finland. Syns det i allas vår plånbok det att vi är jätteberoende av internationella trender. Precis så är det.
Tack för det här, Patrik Sjöman, ekonomisk reporter här på Svenska Yle. Vi har en intressant förhandlingshöst på gång. Får se var det landar. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då.